Du lyssnar på Tolkning pågår och idag ska vi prata om evangelietexten för 15:e söndagen efter trefaldighet. Temat där ett är nödvändigt. Och idag är det jag, Ida Vreeland, som poddar med
Olof Boman.
Och vem är du, lite kort?
Ja, vem är jag? Jag bor här i Malmö sedan några år tillbaka. Musiker, har jobbat hela mitt liv som musiker, men nu läser jag teologi på universitetet i Lund och hoppas att kunna bli präst i Svenska kyrkan en vacker dag.
Vill du läsa texten?
Gärna. Då är det alltså från Lukas evangeliets 10:e kapitel. Jesus gick in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne.
Tack. Jag måste erkänna att jag har under åren haft till och från en liten ambivalent relation till den här berättelsen om Marta och Maria. Ja. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som har skavt eller skaver, men ibland känner jag vet inte, kanske är det att jag upplever att Jesus nästan skambelägger Marta här och hennes sysslor då, som hon, det är ju hennes ansvar där att ta hand om hemmet, och så blir hon nästan lite sådär, ja, skambelagd, att vad gör du, sluta med det där onödiga. Men det beror på hur man läser texten och vilken betoning man lägger på Jesus ord. Men idag när jag satt och läste igenom den tidigare idag, då vänder lite det här. Jag gillar berättelsen väldigt mycket och allt det gjort. Men ibland kommer lite det här. Jag vet inte. Men idag så föll lite den här poletten ner. Att Jesus lyfter av Marta kraven. Alla krav som hon själv ställer på sig. Och som säkert omgivningen ställer på henne. Och då tänkte jag så här. Oj, vad aktuell den här texten är. Vi har väldigt mycket krav på att visa upp en putsad yta och så. Och vad skönt att det var så också då, på något sätt. Det är ju nog tröstande att Marta också kände det här, kanske, de här kraven. Jag har brottats lite här fram och tillbaka med de här. Men vad är din relation till den här, det här är ett av evangeliets mest lästa och älskade och kända texter.
Och det kan man ju fundera på varför det är. Och jag tror att kanske är det också så att det är ett av de... Alltså vi får inte veta så väldigt mycket om Jesu vänner, förutom då hans lärjungar och de som följde med honom. Men Marta och Maria, de var ju på något sätt hans lärjungar, men de verkar ju ha bott då här. Och Jesus är ju hos dem flera gånger, och även då med Lazarus, deras bror. Så att det finns ju någon slags, jag tror vi känner igen oss väldigt mycket, man är hemma hos någon och så här, att man vill att det ska bli bra, och man bjudit hem någon som man tycker om och som man vill vara med, och så vill man göra fint och så. Det är väldigt många som har känt med Marta i just vår kultur, tror jag. Som är ju en kultur som är väldigt upptagen med att först gör vi ordning och gör klart, och sen får vi vila och ha det härligt. Medan Jesus vänder ju som alltid på allting och säger: nej, men först det som är viktigt, på riktigt. Det andra, det ordnar sig. Och det säger Jesus på många ställen i bergspredikan. Han säger: sök först Guds rike, så ska ni få allt det andra också. Så att på något sätt så... Och den är ju utmanande då, för att man förstår ju att Jesus har rätt.
Ja, precis.
Såklart, för det är Jesus. Och samtidigt så kan man bli då lite så här, som du säger, men det andra då, det är väl också viktigt.
Ja.
Och han säger ju ingenting om att det inte är viktigt.
Nej, han gör ju inte det. Men det finns risk att man då, att vi lägger in det på något sätt.
Ja, Vi läser ju texterna där vi är just nu.
Ja.
Och om man tänker att om man är mitt i, det finns ju människor som har det jättetufft att bara få ihop det rent praktiskt. Och man kanske är ensamstående, har flera barn och man ska ta hand om allting. Och har väldigt lite tid för sig själv eller sin andliga längtan eller så. Men Jesus säger ju även till dem, tänker jag, att ja, men sök först Guds rike i allt det där.
Mm.
Alltså det, Jesus ställer ju aldrig några krav som vi inte skulle klara av, tror jag. Men jag tänkte, när jag läste den nu inför den här stunden, så kände jag att det är någonting som inte riktigt, vad ska man säga, stämmer. Och då började jag tänka så här, men hur är översättningen? Och nu har jag läst grekiska och blivit väldigt...
Ja, just det.
Jag tycker det är jättekul att gå till grundtexten.
Ja,
så jag gick till den grekiska grundtexten. Och då finns det faktiskt ett också som inte är medtaget.
Ja,
så det verkar alltså som att Marta ombjuder hem Jesus.
Ja.
Ja, sådär. Och sen så... alltså man skulle kunna översätta det med att hon hade en syster som kallades Maria, som också satte sig vid Herrens fötter och började lyssna till honom. Så att man kan ju, och då öppnar sig någonting om att Marta kanske bjöd hem Jesus för att hon ville höra honom.
Just det.
Och bjuda på middag, förvisso. Men alltså det var väl, tänk att få hem Jesus själv i sitt hem. Och inte dela honom med 3000 andra som skulle lyssna samtidigt. Och då blev jag så här, men det öppnar ju massor som också satte sig ned vid Herrens fötter och började lyssna. Och så fortsätter man då så här. Men Marta, och då är det ett distraherades.
Jaha.
Så översatte, så kan man uppenbarligen översätta verbet där.
Tänkt, och nu läste vi, men Marta tänkte på allt hon hade att göra med.
Och det är ju någonting som man verkligen kan känna igen sig i. Att man har föresatt sig att man ska göra någonting viktigt och man ska ge det tid, man ska verkligen lyssna på sin kompis och så kommer man ihåg massa saker.
Ja.
Men jäklar, jag skulle komma ihåg det. Jag måste komma ihåg det sen. Och så är man borta med tankarna.
Ja.
Och så tänker jag och hon börjar tänka, men vad ska vi äta? Och om jag sätter på ugnen nu så blir gratängen perfekt.
Ja.
Men om jag väntar nu en halvtimme, då...
Ja, precis. Och så fortsätter Maria bara sitta där.
Ja.
Och det, när det var Marta, när det var hennes gäst ju.
Eller, det var Martas intention.
Det var hon som, precis, det var hennes vilja. Det var hon som bjöd in Jesus.
Och så blir hon bortryckt från sin första intention.
Ja.
Och Maria sitter kvar och så säger hon, men
just det,
säg åt henne att hjälpa till. Vilket är ju en väldigt mänsklig reaktion.
Absolut, jag tror att alla kan känna igen oss i det där.
Verkligen.
Ja. Ska inte du?
Man känner sig att det är orättvist på något sätt.
Ja.
Och så för Jesus tillbaka, så ser jag på det nu.
Ja.
Marta till, vad var det du längtade efter?
Just det.
Från början.
Just det.
Det var ju faktiskt det här.
Ja.
Och jag menar, Jesus är ju Jesus, han vet ju att det där med mat, det ordnar sig ju.
Ja.
Även om man är i en öde trakt.
Ja. Så på något sätt kan man säga att Jesus, han säger, nej men vänta, tappa inte fokus, tillbaka till det viktiga nu. Och jag tänker att vi kan ju verkligen översätta detta till vårt vardagliga liv. Alltså vad är det som är viktigt i våra liv? Är det att när vi får hem gäster, att allt ska vara putsat och rent och snyggt? Nu känner jag mig lite träffad, för igår hade jag ett par kompisar hemma hos mig, resten av familjen var iväg och det var jättestökigt, vi har varit sjuka allihopa över en vecka, så det var verkligen i behov av städning och jag höll på att städa hela dagen ända tills de kom. Och sen kunde jag då slappna av och sitta där och hade jättetrevligt. Men vad hade det spelat någon roll om det hade varit damm i hörnen och ett skitigt handfat och att, alltså på något sätt, vad är det vi värderar ibland? När jag menar, jag mår ju bra av att det är städat och fint, även om jag kan stå ut med ett kaos, men det här, vad är det som är viktigast?
Jo, men jag tänker att Jesus säger ju inte att det inte är viktigt.
Nej.
Utan, och det finns ju någonting otroligt fint att man vill göra fint för gäster som kommer. Eller för sig själv också. Och så. Och jag tror absolut att det man ska inte hålla på att värdera skitiga handfat.
Mm.
För det kan vara nog så viktigt.
Ja,
men jag tänker att det som hände med mig nu när jag läste den här gången, det är ju att Jesus för tillbaka fokus på längtan.
Mm.
Var är din längtan, Marta? Du längtar ju efter någonting.
Mm.
Och det andra drar det hela tiden från det. Och att det är snarare det. Alltså Jesus säger ju aldrig det här eller det här.
Mm.
Utan han säger Guds rike. Här. Mitt ibland oss. Och det är klart att skönheten och den goda maten, det är också Guds rike. Så att jag tror att vi blir lite sådär...
Ja,
att vi värderar då.
Precis, men det blir väl när det andra kommer i vägen. När det här andra, eller när jag hindras att öppna mig upp för allt det där andra. Då, att det är det som är, ytan kommer i vägen för. Jag tänker att det kan inte vara både och, utan jag tänker att jag måste ha ordning. Och nu tänker man dra en metafor till ens tro, liksom, att oj, jag måste ha saker ordnat för mig kanske innan jag vågar, för är jag värdig att närma mig Gud på något sätt. Det måste jag ha koll på, det här måste jag ordnat upp, och för jag kan väl inte komma bara som jag är.
Och särskilt det är inte som press.
Nej,
alltså, jag hade ett sånt där moment när jag hade läst ett år ungefär teologi, när jag förstod att om jag får bli präst i Svenska kyrkan och vara efter de här 5 åren studier, så kommer jag inte att ha hunnit få ordning på allting. För då hade jag en bild av att jag behöver gå igenom och få ha tänkt. Tänk om jag får en fråga som färdig präst, och så har jag inte hunnit ens reflektera över den.
Ja.
Och så förstod jag att det kommer inte att ske.
Nej.
Alltså jag kommer att ha lärt mig mycket, mycket mer om 4 år. Mm. Men det kommer fortfarande vara ett mysterium väldigt mycket. Och att det kan inte vara det som är grejen.
Nej,
utan precis som du säger, att vi är ju alla precis lika värdiga att närma oss Jesus. Och
du blir aldrig färdig och det som du skall, som Thomas Tranström. En fras man kan återkomma till om och om igen, för den är så sann. Liksom.
Mm, och vem är det som säger det? Det är en ängel.
Det är en ängel
utan ansikte i kyrkan.
Just det. Ja, romanska bågen.
Ja, precis.
Ja. Heter den så? Romanska bågen, så är det. Ja. Och jag tänker det, om man återknyter till den här dikten igen, visst är det så, om jag har det, jag har den hyfsat bra i minnet, men i slutet när den här som får den här insikten i kyrkan, när den personen kommer ut där på den soliga piazzan, så ser han alla dessa människor som han rabblar upp, och så står det att inåt i dem öppnas också valv efter valv oändligt.
Mm.
Man blir kanske mer ödmjuk gentemot andra också. När man inser det med sig själv, att okej, jag behöver inte vara färdig. Jag behöver inte ha alla svaren. Det duger ändå. Då blir jag mer ödmjuk inför andra människor också.
Jo. Och nu hamnar vi i den där dikten, men där är det också så, han får ju inte bara en insikt, han är förblindad av tårar. Han får ju verkligen en uppenbarelse där inne i kyrkan.
Ja.
Där han förstår att vi är alla.
Mm.
Att vi bär på samma djup, allihopa.
Precis, och det är väl kanske det som Jesus vill få fram i den här texten. Att låt dig inte hindras av dina föreställningar eller hur det måste vara och alla dessa måsten och krav, utan du kan bara få, kom bara som du är.
Precis. Han säger också på slutet, Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne.
Ja.
Alltså, just det, det kan också översättas med den goda delen, som jag har förstått det. Alltså Maria har valt den goda delen. Alltså det som är gott. För att det där med det som är bäst.
Mm.
Det blir ju väldigt...
Men då blir det... Det är ju på något sätt ändå en värdering där. Kanske vi läser in i det då. Även om han inte säger Jesus att det andra inte är bra. Så det, eller, och den goda delen. Då tänker man, oj, är det andra den onda delen? Alltså det blir kanske så att vi sätter det i motsatser.
Jo.
Så det kanske är det som skaver på något sätt i
Ja, för att vi läser då in det andra är dåligt.
Ja, precis.
Vi blir så här dualistiska.
Ja, precis.
Och istället för att förstå att alltså, vi är i en värld där allt kan vara gott och allt kan vara dåligt, så att säga, beroende på...
Ja,
ja.
Beroende på hur vi förhåller oss till det.
Precis.
Kan man säga.
Ja, och om vi... alltså, det är väl det som är, tänker jag, Guds rike, att Gud har ju skapat hela världen.
Mm.
Han har ju också skapat sysslorna som vi behöver göra för att laga mat och när vi bjuder hem folk till. Och det är också Guds rike kan vara. Men när fokus blir fel.
Precis, det blir bara det som är det viktiga.
Att, precis, för att något annat ska ske, att jag ska bli omtyckt eller att jag ska få vara med eller en sån där. Det är det som Jesus alltid vänder på.
Ja.
Och för oss tillbaka till då, och jag tycker att det där med längtan är ändå någonting som blev för mig uppenbarat nu när jag läste den.
Mm.
Att Marta hade en längtan.
Mm.
Och det är den hon tappar bort.
Mm.
Det är väl jättemånga av oss som kan vittna om.
Precis. Eller vi vågar inte visa hjärtats längtan. För vi tänker att nej, om jag tänker, det är så många människor som, eller vi alla vill ju bli sedda och bekräftade, eller hur? Mm. Älskade för dem vi är. Och vi alla kämpar med detta. Hur ska vi förhålla oss till det? Och jag tänker på hur det uttrycks ofta. Att se mig, älska mig, bekräfta mig. Hur det ibland kan bli lite fel i det där då. För att det är den där innersta längtan. Jag vågar kanske inte riktigt erkänna för mig själv att det är ju det jag vill. Mm. Bli sedd för den jag är. Men sen får det sig uttryck på destruktivitet. Jag tänker också... Det var en pedagog som gjorde mig uppmärksam på att vi skulle ha en utställning i Sankt Johannes kyrka, det är ett par år sedan nu, som handlade om mobbing. Det var den här Elisabeth Olsson Wallins Via Dolorosa. Mm. Väldigt starka bilder på barn som blir mobbade och utsatta. Och så har hon tagit då klassiska bilder från Jesus sista timmar i livet. Och så har hon satt dem i nutid med barn och ungdomar där någon då blir utsatt. Till exempel någon är upptejpad på ett staket som att den här är korsfäst och så vidare. Och på någon ligger ner sparkad och slagen och står det hora och sådär. Och då så skulle vi ha som ett klotterplank, pratade vi om. Och så skulle vi bjuda in också gymnasieklasser. Och skulle ha ett klotterplank man kunde få skriva av sig efteråt. Nu kommer jag inte ihåg hur det blev med det här klotterplanket, men då sa jag så här: oh, men tänk alla de som kommer skriva massa könsord och sånt.
Mm.
Och då sa den här pedagogen: ja, men ofta är det väl de som skriver de här könsorden, det är de det har berört mest. Men de har inte ord eller kan för att uttrycka det.
Mm.
Eller de har aldrig lärt sig hur man ska hantera alla dessa känslor. Och då kommer det ut i det här som vi kanske då tycker, men de där som alltid ska hävda sig, de där stökiga eller vad det nu är.
Mm.
Och det tänkte jag, hur jag har burit med mig det, är det han sa, att just det, det är ju det här med hjärtats längtan och allt annat då som på något sätt står i vägen. Det de säger är, se mig, låt mig bara få vara den jag är, älska mig, bekräfta mig.
Den sipprar alltid ut någonstans. Alltså, vi dras bort från den hela tiden med allt som vi tror är viktigt. Och så sipprar den ändå ut. Och till slut så måste den bara ut på något sätt. Och så kanske det blir könsord på en...
Klotterväggen kyrka.
Precis, för då...
Man vill ha en reaktion.
Man vill ha en reaktion. Och man vill, precis.
Ja.
Och att det som man bidrar med betyder någonting.
Ja.
Även om det blir att folk blir upprörda.
Ja, precis.
Ja. Mm. Nej, men det tror jag. Jag tänker på det där med just längtan och roller också. Jag tänker Marta Vi vet ju inte bakgrunden där mellan de systrarna. Hon kanske var den där som tidigt blev den duktiga och fick ta mycket ansvar.
Mm.
Maria kanske lilla syster och fick passa henne. Hon har känt hela livet att hon har ställt upp väldigt mycket. Och så fastnat i den rollen.
Mm.
Hon har precis samma längtan efter att höra Guds tilltal som Maria. Bara att Maria har fått fritt spelrum att göra det på ett annat sätt. Hon har kanske varit den här drömmaren som har blivit en roll för henne.
Mm.
Och de här rollerna, de gör ju sällan något bra för oss. Utan cementerar snarare.
Mm.
Och vi vet ju ingenting. Det är ju roligt att tänka sig.
Ja, precis. Och det är synd, tycker jag, att texten slutar här. Det fortsätter inte, alltså även när vi kollar i Bibeln,
ja,
så helt plötsligt är Jesus någon annanstans.
Ja, just det.
Jag vill veta, vad händer sen? Vad svarar Marta? Vad gör de sen? Alltså,
det blir
säkert ett långt samtal efteråt. Det där samtalet vill jag höra.
Ja, fast det är det vi för nu.
Ja, det är sant. Men vad hände sen då?
Ja, vad hände sen?
Vad hände med Marta här sen?
Ja, alltså det vet vi inte. Vad händer med oss när vi får ett motstånd då? Någon säger, men du längtar ju så väldigt mycket efter det här. Ska du inte bara strunta i det där just nu och fokusera på din längtan? Vad händer då? Jo, men då, jag menar, jag kan bara gå till mitt eget liv och att, jo, men det ska jag verkligen göra, men sen. Till exempel, det har varit väldigt mycket så i mitt liv.
Mm.
Och det där sen kommer ju väldigt sällan, för att då kommer det något nytt. Eller så kommer det där sen, men då har man tappat lite av kraften.
Mm.
Så. Eller så är det som, ja, men som nu till exempel när jag faktiskt byter bana och så, att till slut så förstår man att, ja, men säger jag sen nu, då kommer det aldrig ske på något sätt.
Mm. Mm.
Utan nu gäller det. Och det är ju många som vittnar om att man har kommit till en punkt där man förstår att nu håller jag på att förlora min familj, eller nu håller jag på grund av mitt liv, alltså hur jag lever.
Mm.
Och faktiskt också ändrar sitt liv. Och det blir ju lätt, när vi talar om sådana saker, så blir det så stort.
Ja, precis.
Men jag tror att det där är, det är ju en kallelse hela tiden. Och det måste man komma ihåg, att Jesus vill ju oss alltid väl. Han vill ju det bästa för oss.
Mm.
Och det vet vi ju på något sätt.
Mm, ja. Men precis. Men
Marta brottas ju där. Och det är ju, hon kanske fortsätter brottas en stund med Jesus.
Ja, hon kanske.
Och det är möjligt att hon inte den där gången kommer till ro.
Mm.
För att det är för mycket. Men kanske nästa gång.
Ja, och i den här texten så är det ju heller inte det som du beskrev, de stora livsomvälvande sakerna. Det här möter vi ju dem mitt i vardagen.
Ja.
Är det vardagligaste vardagliga. Hushållsbestyr och träffa vänner och ja, i det där. Och att, men då blir också det att det betyder också någonting.
Mm. Det är ju spännande att du säger det, för jag menar, det är så vardagligt som det kan på något sätt, hemma och det är bara dem och det ska bli middag och på något sätt. Och där
sitter Jesus.
Guds son är på besök.
Ja.
Hallå.
Ja.
Det är där, det är ju inte i katedralerna.
Nej.
Eller där är det också såklart.
Mm.
Men så att det är också lätt att vi, då är vi återigen i den där värderingen att ja, men de här stora livsavgörande, men det kanske blir livsavgörande för Marta.
Ja, precis.
Hon kanske kommer.
Ja, men är inte det de grejerna också som har, om du ser tillbaka till ditt liv, har det inte varit också de små sakerna som har varit de som haft mest livsavgörelse, kan man säga så? Alltså ibland är det en liten sak som leder till något annat.
Absolut, det är därför det är bra att titta på sitt liv bakåt.
Ja.
Därför att man kan inte se när man är mitt uppe i skeendena.
Nej.
Men alltså om man ser tillbaka så ser jag skulle säga att de flesta kan ju se en slags tråd som följer igenom. Ja. Och hur, precis som du säger, något som någon sa en gång
blev
ett frö och så växte
det. Precis, eller det där valet jag stod i där. Ska jag välja den skolan eller den skolan? Mm. Som man tycker kanske då inte, ja, det är svårt val. Mm. Men sen så visar det sig att det kanske blir livsavgörande.
Mm.
Just vilken väg jag valde.
Mm.
Men du, jag backar lite här, för du sa katedralen. Alltså Jesus är inte bara i katedralen. Jag kände, när jag läser den här texten också, nu byter jag lite spår, så kände jag att det här är ju, Jesus säger ju detta till oss också som kyrka idag.
Mm.
Vi bekymrar oss, vi sätter upp massa hinder, tänker jag, många gånger. Det måste vara så, när du dukar nattvarden så måste det vara så. Och jag menar inte att det är av ondo, våra ritualer. Men det är just när det blir att ritualen blir viktiga. En ritual är en hjälp för oss så att vi ska kunna slappna av i det, öppna oss och lämna utrymme för anden.
Mm.
Men det är så lätt att det tippar över mot att... nu hade du inget korporal, alltså duken man har under nattvarden. Du glömde använda det. Åh nej, nattvarden är inte giltig, kanske man säger. Alltså då blir det på något sätt... Det är ju det här också, tänker jag, som kanske Jesus vill påpeka. Kanske det är där som Märta, att det kommer, det hindrar för anden.
Absolut. Det är bra att du säger det där, att det är ju också en... Jesus talar ju till oss som kyrka.
Ja. Ja.
Det är så lätt att vi hör dem där, och han pratar till Marta och så tänker man, han talar till mig.
Ja,
nu talar
precis.
Han till mig. Och, ja. Eller till min kompis, det är precis, han har precis de här mönsterna som Marta har. Men just att också tänka att Jesus talar till oss som kyrka idag.
Mm.
Och vad säger han då? Om vi tar den där översättningen jag gjorde från grekiskan. Men kyrkan distraherades av allt tjänande, står det. Diakonian.
Just det.
Av allt tjänande.
Kyrkan distraherad.
Som hade
eller
kommit upp.
Ja, precis. Ja, precis. Absolut. Alltså vi är så... ja, det är mycket som distraherar oss. Jag tänker på en gång en kyrka som jag hoppade in lite och vikarierade. Och då så sa en av gudstjänstvärdarna, jag har burit med mig det här också, att precis innan gudstjänsten skulle dra igång och vi skulle gå in där i procession och så. Och jag är så rädd att göra fel.
Ja.
Och då kände jag som sorg.
Ja.
Är det här vi har byggt upp som kyrka?
Ja,
är det det vissa ritualer kanske då har fått oss att tänka att vi är rädda för att göra fel?
Ja. Precis. Och då skulle man bara vilja säga, du, jag hoppas det blir massa fel idag.
Eller
så
hur?
Att anden kan överraska oss.
Precis, precis. Och jag har min favoritteolog... är nu levande, inte sån här gammal goding.
Nej.
Men om du har lyssnat på mina predikningar ibland, vilket du har, så citerar jag honom titt som tätt i predikningar. Det är Ingmar Johansson, eller man säger Johansson. Han har lite apostrof där över A-et. Och då, jag läste en intervju med honom, det är han som har skrivit Mysteriemässan och Du är en bön och allt om. Och massa sånger sedan 70-talet, liksom, han är både musiker och präst. Jag måste kolla. Jag har fotscreenshotat. Jag måste ta fram detta citat. Jag såg det i somras. Jag läste en intervju med honom. Jag tror det var från tidningen Dagen. Då säger han så här. Jag citerar nu. Ingmar Johansson refererar till Quincy Jones som sagt att när man jobbar i studion ska man alltid lämna 20-30% öppet för att ge Herren en chans att vandra genom rummet. Så kan jag känna med Svenska kyrkan, säger Ingmar. Den skulle behöva lämna 20-30% öppet för att Herren ska få vandra.
Mm.
Och det är väl det då, att risken blir när vi blir för styrda för det som distraherar oss.
Mm.
Att vi inte tillåter Herren få vandra också i det.
Mm. Och då sätter vi oss egentligen i Herrens ställe.
Ja, just det.
Och då blir det ju naturligtvis mycket sämre
om
Kristus får vara Kristus och i mitten.
Ja.
Och vi är med istället.
Precis.
Nej, men det är en fantastisk text.
Ja, men det är det. Nu, jag lämnar min ambivalens kring detta. Men jag tror det är att det har varit det här att jag har läst in en värdering i Martas slit och arbete. Och också men det här typiska kvinnogörat då, eller hennes uppgift, som att det inte...
Fast där är det bra att det inte är hennes bror som sitter där.
Precis.
Utan det är en annan kvinna.
Precis.
För att jag tror också som kvinna... Det kan, alltså, att också som kvinna få en förebild för någon som sätter sig och uppenbarligen inte tänker på allt det där som ska göras, som hennes syster då får göra, utan alltså, antagligen, jag ser ju Maria som tycker väl det är fantastiskt att Jesus är hemma hos dem.
Mm, mm.
Och bara, nu ska vi, men det där gör vi ju varje dag. Nu ska vi verkligen precis. Lyssna på vad han har att säga.
Ja,
och
ja.
Och han vill prata med oss.
Ja, precis. Och så. Ja, så egentligen kanske vi ska skifta, alltså, lyfta upp Maria i det här. Ja, oh, men nu, vi måste lyssna. Jag måste ju lyssna, jag måste höra. Vad vill han säga till mig?
Mm.
Vi får lyfta fram... Man fastnar lätt i Märta mm. i den här texten.
Och det skulle vara väldigt intressant att höra ett sånt här samtal i en helt annan kultur. Som inte är vår kultur av effektivitet mm. och framgång. Den yttre framgången och ytan och allt det där.
Mm.
Prata om det här. Och kanske skulle det vara ett samtal med någon som vad skönt att äntligen få på de där som alltid ska vara så duktiga. Och så här, alltså, som bara sabbar. Mm. Mm. För att det spelar ju ändå ingen roll, så bara vi får lite vin och bröd så räcker ju det.
Ja, precis.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.